Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i den gamla testamentliga texten för den tredje söndagen efter trefaldighet. Så skriver profeten Jesaja i 65 kapitlet och från den första versen. Jag låter mig sökas av dem som inte frågar efter mig. Jag låter mig finnas av dem som inte sökte mig, till ett folk som inte åkallade mitt namn, sa jag, här är jag, här är jag. Hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett trotsigt folk som vandrar på den väg som inte är god, som följer sina egna tankar. Amen. Herre, helg oss i sanningen, ditt ord är sanning. Amen. Vem är Gud till för? När man talar med folk i allmänhet så svarar man kanske: Gud är till för de där religiösa människorna, de där som går i kyrkan eller i moskén. De som ber och pratar om religion. Gud är till för dem. Ja, det kanske är ett enkelt svar. Och på Jesu tid så fanns religiösa grupper som tänkte att det var precis så. Och de tänkte att det var de som hade monopol på Gud. Farisén i templet, han bad: Gud, jag tackar dig för att jag inte är som alla andra människor. Rånare, brottslingar, äktenskapsbrytare eller som den där publikanen. Jag fastar 2 gånger i veckan. Jag ger 1/10 av allt jag äger. Publikanen stod långt borta och vägrade och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen, utan slog sig för bröstet och bad: Gud, var nådig mot mig, syndare. Jesus motsatte sig alltså detta tänkande, att han bara är till för de redan religiösa. Gud älskar alla människor och han vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Han vände sig därför inte enbart till den religiösa eliten, det religiösa etablissemanget, utan också till de svaga och utsatta. Han vände sig till och med till de som levde öppet i olika former av synd. Han tackade inte nej när han bjöds hem till dem, till dessa publikaner och syndare, för att ta del av deras måltid. Vi läser om skriftlärda bland fariserna fick se att han åt tillsammans med publikaner och syndare. Och de frågade hans lärjungar: varför äter han med publikaner och syndare? Jesus hörde det och sa till dem: det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit att kalla rättfärdiga, utan syndare. Vilka är det som är i behov av förlåtelse och frälsning? Är det de som tror att de redan uppfyller Guds krav? Eller är det de som erkänner att de ofta misslyckas? Ibland blir det inte alls som vi människor räknar ut. Guds plan är fylld av överraskningar. Det vi läste de kapitel som föregår dagens text i Jesaja 65, så ser vi en beskrivning av hur Gud utvalde ett eget folk genom Abrahams, Isaks och Jakobs släktlinje. Vi läser, han sa: de är ju mitt folk, barn som inte ska svika, och han blev deras frälsare. I all deras nöd var det ingen verklig nöd, för hans ansiktes ängel frälste dem. I sin kärlek och medumkan och återlöste han dem. Han lyfte alltid upp dem och bar dem i forna dagar. Men de var upproriska och bedrövade hans heliga ande. Därför blev han deras fiende. Han stred själv mot dem. Gud hade alltså utvalt dem. Och han hade hjälpt dem. Och han hade frälst dem. Men ändå var de upproriska. Och när Gud straffade dem, så tänkte de på Moses. Jesaja säger till Gud: i det 63 kapitlet, den 11 versen. Var är nu han som förde dem upp ur havet tillsammans med herden för hans jord? Var är han som lade sin heliga ande i deras bröst? Han som lät sin härliga arm gå fram vid Moses högra sida. Han som klöv vattnet framför dem och därmed gjorde sig ett evigt namn. Jesaja ber till Gud tillsammans med folket. Skåda ner från himlen, se till oss från din heliga och härliga boning. Var är nu din nitälskan och din väldiga kraft, ditt hjärtas medkänsla och din barmhärtighet? Varför, o Herre, låter du oss gå vilse från dina vägar? Och varför förhärdar du våra hjärtan så att vi inte fruktar dig? Vänd tillbaka för dina tjänares skull, för din arvedels stammars skull. Folket hade alltså vänt sig till avgudar. Och som en konsekvens så lät ju Gud folket föras bort i den 70-åriga fångenskapen i Babylon. Hos profeten finns en fråga. Han säger, dina heliga städer har blivit en öken. Nu beskriver han alltså hur det såg ut efter att de assyriska trupperna hade invaderat Jerusalem. Sion har blivit en öken, Jerusalem en ödemark. Vårt heliga och härliga tempel där våra fäder låder dig har blivit ett byte för elden. Allt som var dyrbart för oss ligger i ruiner. Kan du trots detta hålla dig tillbaka, Herre? Kan du tiga stilla och låta oss lida så mycket? Och dagens text, den kommer i nästa vers. Och nu är det Gud som svarar profeten. Jag låter mig sökas av dem som inte frågade efter mig. Jag låter mig finnas av dem som inte sökte mig. Till ett folk som inte åkallade mitt namn sa jag, här är jag, här är jag. Hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett trotsigt folk som vandrar en väg som inte är god, som följer sina egna tankar. Gud svarar alltså inte profeten. Jag gör det lättare för Israel. Jag ska inte straffa folket. Han säger inte ens till sist, blir ni i alla fall hjälpta. Men han ger det oväntade svaret. Det blir andra folk jag vänder mig till. Jag låter mig sökas av dem som inte frågade efter mig. Jag låter mig finnas av dem som inte sökte mig. Till ett folk som inte åkallade mitt namn sa jag, här är jag, här är jag. Och för att vi ska vara helt säkra på att den här texten, hur den ska förstås, så ska vi vända oss till Nya testamentet för att se hur Guds apostel förklarar den. För den här texten citeras nämligen i Nya testamentet, i Romarbrevets 10 kapitel och från den 20 versen. Och där säger aposteln, Jesaja går så långt så han säger, jag lät mig finnas av de som inte sökte mig. Jag uppenbarade mig för de som inte frågade efter mig. Men om Israel, säger han, hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett olydigt och trotsigt folk. Alltså det finns ett men där. Det är folk som inte sökte Gud. Var alltså inte Israel. De sökte Gud. Guds eget folk. Utan de han vänder sig till är hedningarna. Dessa som inte var hans folk. Och det stämmer väl överens med vad Jesus säger i Matteus 21 och 43. Guds rike, säger Jesus till Israel, ska tas ifrån er. Och ges åt ett folk som bär dess frukt. Det blev alltså inte som de själva hade tänkt ut. Utan det blev enligt Guds eget rådslut. Det är inte så att vägen till Gud går från vårt eget sökande upp till Gud. Utan vägen till Gud går från Gud själv. Det är han som lämnar de 99 fåren och söker upp det 100:e fåret. Den hemmavarande sonen, han trodde att allting var klart och självskrivet. Men fadern missunnar inte den förlorade sonen när denne ångerfull vänder sig tillbaka till föräldrahemmet. De sista ska bli de första. Hur är det med oss? Hur är det med dig och mig? Ja, av naturen är vi inte sådana som vänder sig till Gud. Våra hjärtan är inte rättsinniga. Hade vår frälsning berott på vår förmåga så hade det inte funnits något hopp för dig och mig. Men frälsningen kommer inte från oss utan från Gud. Han sände sin enfödde son för att visa vem Gud är. Han lät sin son dö på ett skamfyllt kors för våra synders skull. Och han lät honom uppstå för att besegra döden en gång för alla och skänka evigt liv och evig salighet. Jag låter mig sökas av dem som inte frågade efter mig. Jag låter mig finnas av dem som inte sökte mig. Till folk som inte åkallade mitt namn sa jag, här är jag, här är jag. När vi döptes så lades Guds namn på oss. Vi blev en del av Guds folk. Och varje gång vi tar emot nattvarden så säger han till oss, tag och ät, drick här av allt. Att denna kalk är det nya förbundet i mitt blod. För er utgjutet till syndernas förlåtelse. Genom evangelium i ord och sakrament så låter han sig finnas av de som egentligen inte ville veta av honom. Paulus, han sökte inte efter Gud. Men Gud överraskade honom på Damaskusvägen. Han blev funnen av Paulus. Han blev funnen av Sackeus som egentligen inte ville synas utan gömde sig i mullbärsfikonträdet. Hur ofta är det inte vi hör, har inte hört det, att Gud låter sig finnas av dem som söker honom. Har du inte hört det sägas, om du bara vill ha Gud så vill han ha dig. Men sanningen är att den andligt döda människan inte vill ha Gud. Skriften lär oss ingen finnes. Ingen rättfärdig finnes, inte en enda, ingen förståndig finnes. Ingen finns som söker Gud. Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade, ingen finns som gör det goda, inte en enda. Därför är det trösterikt att veta att människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Gud säger, jag låter mig sökas av de som inte frågade efter mig. Jag låter mig finnas av de som inte sökte mig. Och hela detta tänkande är helt främmande för oss. Vi tänker ofta så här praktiskt. När vi funderar på det här med varför folk, alltså hur folk ska komma till tro och bli kristna. Då tänker vi väldigt praktiskt. Vi tänker så här att folk måste övas i religion. Och det är väldigt bra, tänker vi, att Gud att folk talar om Gud. Och att människor ber i sin ensamhet till Gud fast de inte känner honom. Och vissa, kanske ni har sett, vissa kristna, de blir så glada över att Gud nämns på skolavslutningarna någon gång ibland. Och att när man hör och läser om att någon person skickar upp en bön till Gud när han har det svårt. Vad fint. Men det är inte så att vägen till Gud är små trappsteg från en allmän gudstro till kristen tro. en ateist står lika närma, eller kanske man ska säga lika långt bort från Gud, som en allmän religiös Svensson. Utan kristen tro. För det var inte så att Israel inte var religiöst. Det var extremt religiöst. Men det var gärningarnas religion. Det var handlingarna som man använde sig av för att blidka Gud. Så vad är då vägen till Gud? Vad är då vägen till Gud? Vägen till Gud blåser av oss ifrån hästen på Damaskusvägen. Vägen till Gud är Kristus som ropar: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Det är hårt och smärtsamt för dig att sparka mot udden. Jag sa: vem är du, Herre? Och Herren svarade: jag är Jesus, den som du förföljer. Vägen till Gud är Petrus som säger: denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort till både Herre och Messias. När de hörde detta högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade dem: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den helige ande som gåva. Tala inte så hårt, kanske någon säger. Folk måste ta det där med Gud i sin egen takt. Tala om hur god Gud är. Tala om hur vackert han har skapat allting. Tala om att alla människor har någonting gudomligt i sig. Ja, en sån förkunnelse gör kanske folk religiösa. Men ingen människa blir ett Guds barn genom lagen. Genom sin egen strävan. Genom sitt eget sökande. Eller sin egen godhet. Ett Guds barn blir man när man har kört huvudet i väggen. Vem, säger Paulus, ska frälsa mig från denna dödens kropp? Det är hopplöst. Och när man inser att man har brutit mot Guds heliga lag i ord, i tankar och i gärningar. Och när man i evangeliets ljus sett att Jesus Kristus genom korset har försonat oss med Gud. Då säger man, som svar på frågan vem? Vem ska frälsa mig? Då säger man: Gud vare tack. Kristus Jesus, vår Herre. Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Ett Guds barn blir man inte genom att putsa på fasaden, utan genom att dö och uppstå. Det vill säga att se sin synd och se Guds nåd i Kristus. Här ser vi hur frälsningen handlar om vad Gud gjort och vad Gud gör. Och inte vårat famlande. Och det är detta som kallas nåd. Hur ser då Gud på den lagreligiösa människan? Den här människan som vill bli frälst på egen hand. Hur ser han på henne? Idag säger Gud genom profeten Jesaja: hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett trotsigt folk som vandrar på den väg som inte är god, som följer sina egna tankar. Det vill säga, Gud vill deras frälsning. Gud, vår frälsare, vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Skulle jag finna någon glädje, säger profeten Hesekiel, i den ogudaktiges död? Nej, jag vill att han vänder om från sin väg och får leva. Gud står där mot det trotsiga folket Med uträckta händer läser vi dagens text. Med utsträckta armar och händer mot det trotsiga folket, beredd att omfamna det. Precis som fadern omfamnade den förlorade sonen som vände om och kom hem. Det är inte Gud som vänder sig bort, utan det är dem. Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeten och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under sina vingar. Men ni vill inte. Vad är det som skärmar en människa från Gud? Det kan vara synd som man inte ångrar. Men det kan också vara det som vi har pratat om idag. Att man vill bli frälst på egen hand. På sitt eget sätt. Gud måste väl ändå ha överseende med att jag gör så gott jag kan. Och att jag försöker på egen hand. Säger man så, så behöver man ingen frälsare. Och till slut så behöver man ingen bibel. Man behöver ingen församling. Man behöver inga gudstjänster. Man behöver ingen predikan och ingen nattvard. Om man tror att man kan bli frälst på egen hand. Man är säkert oerhört religiös. Och säkert så ber man, men man är inte längre ett Guds barn. I sina ögon är man säkert lika god, tänker man, som alla dessa kristna. Som förresten, säger man, är hycklare allihopa. Men i Guds ögon är ett trotsigt folk som vandrar på en väg som inte är god. Som följer sina egna tankar. Vi får inte glömma att Gud räcker ut sina händer också till lagträlen. Och den privatreligiöse, han vill frälsa också dem som vill bli frälsta på egen hand. Och den frälsningen sker i den stund som han eller hon slutar att följa sina egna tankar. Guds ord kan genom den helige ande smälta hjärtan så att man kommer tillbaka till frälsarens ömma armar och händer. Visst är det fint i dagens text. Har ni tänkt på det? Det låter ju som ett lockrop. Vad säger Gud genom profeten? Till ett folk som inte åkallade mitt namn, sa jag. Här är jag, här är jag. Här är jag. Vem då? Jo, han med utsträckta armar. Frälsaren som ropar genom evangeliet. Kom till mig, alla ni som hungrar och törstar. Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor. Så ska jag ge er frid. Amen. Låt oss bedja.